Jättemånga barn i Svenskfinland har inte bara ett modersmål utan två, finska och svenska. Hur ska man ta hand om de tvåspråkiga barnen så att de får utveckla båda sina modersmål så att bägge språken blir starka och nyanserade? Det ska det handla om i slaget efter 12 idag. Jag heter Maria Nylund. Det har varit en ganska livlig debatt kring den modersmålsinriktade finskan under hösten, framförallt på Hufvudstadsbladets insändarsidor. Det hela startade med en gymnasieelevs rätt så hårda kritik mot MUFI-finskan. Varför ska tvåspråkiga elever med både svenska och finska som modersmål lära sig finskan så att säga på nytt i skolan som ett främmande språk? Vad kan elever och föräldrar i tvåspråkiga familjer förvänta sig av skolan? Och hur bra klarar den modersmålsinriktade finskan av att stärka och nyansera den vardagsfinska som man talar hemma i tvåspråkiga hem? För att diskutera det här idag så har vi med oss Jasmine Javén Veräjänkorva. Välkommen.
Tack.
Du är förälder till 4 stycken tvåspråkiga barn i åldrarna 10-18 år om jag har förstått det rätt. De har alla gått så kallad MUFI-finska under sin skoltid, alltså sån här modersmålsinriktad finska, visst.
Jo.
Och så har vi Elise Kurtén. Välkommen, du är rektor för Sirkkala skola i Åbo som är en skola för klasserna 1-6. Och du är också författaren till finska böckerna POX, som jag förstått fortfarande används i de allra flesta skolorna i Svenskfinland. Så när skoleleverna ska lära sig finska så använder de sig av din bok.
Fast då är det inte modersmålsinriktad finska nödvändigtvis, utan mera nybörjarfinska.
Just det. Och i Vasa-studion så har vi forskare Katri Hansell. Välkommen.
Tack.
Du är medlem i en styrgrupp som kallas för MUFI 2.0. Det är alltså en grupp som ska utveckla den modersmålsinriktade finskan i de svenska skolorna. Det här är ett samarbetsprojekt mellan OA och Utbildningsstyrelsen, eller hur?
Ja, jag är medlem i styrgruppen för projektet och sen har vi också förstås i projektet med många MUFI-lärare. Så det är inte bara vi forskare och utbildningsstyrelsen utan vi har lärarna med i utvecklingen.
Just det. Nå, vi har haft MUFI-finska i skolorna nu i 25 år ungefär. Mycket har säkert hänt under den här tiden, gissar jag. Elise Kurtén, du berättade för mig att MUFI-finskan står dig varmt om hjärta. Berätta, varför känns MUFIn så viktig för dig?
Dels handlar det om min egen bakgrund. Jag är född i en tvåspråkig familj och det här förstod aldrig varför jag måste lära mig mycket tämä on, tämä on dålig under min skoltid. Men att sen överhuvudtaget finskundervisningen står mig varmt om hjärtat och framförallt stod det mig varmt om hjärtat för att jag ägnar säkert 20 år åt att skriva läromedel, både MUFI-läromedel och så att säga NYFI. Och det är faktiskt ingen enkel fråga, för Svenskfinland är så brokigt. Det kan vi säga här nu genast till att börja med. Att verkligheten, språkverkligheten och finska kunskaperna eller intresse eller någonting sånt är så olikt beroende på vilken ort vi är i Svenskfinland.
Mm, så det är svårt att skapa en bok som fungerar perfekt för alla.
Absolut.
Mm. No, men berätta ännu, vilka är de största skillnaderna mellan MUFI-finskan och NYFI-finskan, alltså den här nybörjarfinskan, den finska som helt enspråkigt svenska barn läser i skolan? Vad är de största skillnaderna?
No, du nämnde här tidigare typ främmande språk, och det är ju definitivt finskan inte ett främmande språk, det är ju det andra inhemska. Men för vissa barn och framförallt på vissa orter så blir det ett främmande språk, för det är sånt som man inte hör och inte ser och inte överhuvudtaget använder. Så nybörjarfinskans uppgift är ju kanske att sporra och försöka få eleverna att prata, trots att det kanske inte alltid blir rätt grammatikaliskt eller någonting sånt. Men uppmana, prata och försöka få den lite mer sådär med positiva förtecken. Och modersmålsinriktad finska sen igen, så tycker jag att i stort sett handlar det om att stärka det som man redan kan, men också bli medveten om att jag har en sån rikedom att jag har två modersmål och jag kan känna till lite om båda mina modersmål och kulturen bakom den och allt det här. Och då kanske det inte handlar så hemskt mycket om, eller det handlar mer kanske i själva undervisningen om att se nyanser, att veta vilken finska jag använder där på fotisträningarna och vilken jag använder till exempel om jag ska hålla ett tal åt Finlands president eller något sånt här, om vi nu går riktigt från ytterlighet till ytterlighet. Och också det här att lära sig skriva det språket, för det är ett nytt kodningssystem. Mm.
Helt kort ännu, det där, en hur stor andel av eleverna i din skola, Sirkkala skola, läser just den här MUFI-finskan?
No, om vi graft indelar dem i tredjedelar så är det 2/3 MUFI och 1/3 nybörjarfinska.
Just det. Jasmin, jag vet det där, ni pratar svenska och finska hemma då. Hur viktigt var det för dig att dina barn skulle få utveckla också sin finska i skolan? Alltså, ni valde ju då att sätta era barn i svensk skola, men hur viktigt tycker du att det är att de får en stark finska?
No, jag var glatt överraskad över den här MUFI-finskan. För att jag själv hade haft den här helt vanliga finskan. Och sen, jag hade liksom tänkt alls på det här. Och sen kom det att, ja, nu har vi MUFI-finska. Mm. Att det finns två grupper och det liksom, och jag var väldigt tacksam för det.
Att det fanns en chans att få en mer avancerad finska då. Det där, vad tycker du om den finska undervisning som dina barn har fått så här långt?
Väldigt bra.
Du är nöjd?
Ja, jag är nöjd.
Vi ska återkomma till den kritik som MUFI-finskan också har fått. Men Katri Hansell, jag skulle vilja fråga dig, hur har du valt att göra med dina barn? Har de gått i svensk skola och fått läsa MUFI-finska?
No, de är så pass unga ännu att den äldre är i förskolan. No?
Okay.
Men de kommer, alltså de är inom svensk småbarnspedagogik förskola och de kommer att gå i svensk skola och då bor vi ju i Vasa så de kommer att ha möjlighet att ha MUFI.
Just det.
Och det här är jätteviktigt tycker jag liksom för mig också att det är en av orsakerna till att också, det fanns andra tunga orsaker också att välja svenska skolan men att där har de också möjligheten att få stöd för sin tvåspråkiga identitet genom det här MUFI-finskan.
Just det, så det här är en viktig sak för dig också, rätt privat. No, jag nämnde redan den här kritiken som MUFI-finskan har fått. Alltså det är gymnasieeleven Julia Huovinen som skrev en insändare i Huvudstadsbladet tidigare i höstas. Där hon kom med då en hel del kritik. Bland annat tyckte hon att det var helt absurt att hon som tvåspråkig elev skulle studera finskan som ett främmande språk. Hon tyckte att det var alldeles för mycket fokus på grammatik. Hellre hade hon sett att finskan skulle ha varit med som den modersmålsundervisning som finska skolelever har i sina finska skolor. Mera litteraturanalys, hålla tal, debattera, övningar i att klara sig på en arbetsintervju och så vidare. Låter det här bekant, Jasmin? Jag vet för dig, alltså, vad har dina barn tyckt om den här MUFI-finskan de har fått i skolan?
No, de har nog, alltså, det finns att tugga i den där MUFI-finskan. De har varit i två olika skolor och det finns ganska stor skillnad mellan det också. Och
känner du igen någonting av den här kritiken som Julia Huovinen här kommer med?
Ja, jag känner lite av den kritiken. Men att i överhuvudtaget så var mina barn väldigt nöjda med det här som har varit. Liksom, eller är den här MUFI-finskan har varit. Mm. De önskar nog liksom i morgonmålsbordet idag lite andra saker som skulle ingå in i finskan och som skulle kunna det här att man skulle lämna bort några saker. Mm. De hade bara idéer också om det. Men att i allmänhet så har vi varit väldigt nöjda.
No, vad är det de är missnöjda med? Skulle du säga?
Faktiskt, de tyckte att grammatik är helt okej och viktigt. Fast det här det kan också ha fått kritik. Men att de tyckte att sådana saker som inte är en, till exempel ord som har med sjukdomar eller trädslag eller något sådana som är inte ännu i deras liv så att de har den kunskapen ännu. Så de tyckte att de orden var onödiga.
Kändes främmande.
Att komma ihåg de namnen. För sen glömmer de liksom.
Att man kan inte relatera till dem riktigt i sitt eget liv. Liksom.
Ja, om man inte kan relatera dem till sitt eget liv. Och sen så sa de att lite gammalmodiga finska ord. Så de är de inte alls liksom intresserade över. Att mera ännu det som är centrerat i deras liv, så önskar de.
No, med den här tanken om att det borde vara liksom då modersmål på finska, har ni pratat om det någonting, att de skulle önska mera så, att man skulle tala kring finskan och om finskan så där som man gör på modersmålstimmen i svenska? Alltså.
No, jag tycker att den här mellanvägen är helt bra.
Just det, det här passar er.
Ja.
Ja, en mamma som jag talar med här inför den här diskussionen så konstaterar att hon faktiskt förväntar sig just någonting som åtminstone väldigt mycket skulle likna den här modersmålsundervisningen som finska barn då får i sina finska skolor. Alltså ganska höga krav och som skulle just motsvara modersmålstimmarna på svenska. Vad säger ni nu, Elise och Katri, om det här? Alltså betyder modersmålsinriktad finska att man studerar modersmålet finska? Vad säger Elis?
Ja, den är inriktad på modersmål, äidinkielen och mainen. Så det är ju inte helt exakt samma. Men visst, om jag pratar om MUFI-undervisningen till exempel hos oss, så den är väldigt nära modersmålsundervisning. Jag frågade några årskurs sexans flickor här i lunchbordet just innan jag kom att vad är det bästa och vad är det tråkigaste eller någonting som hänt. Det absolut bästa var att få dramatisera och göra små teaterstycken. Nu var det nog kanske ganska roligt också att läsa lite texter och böcker. Det hittar man nu för tiden. Finsk barn- och ungdomslitteratur har gjort ett otroligt uppsving. Men det här, de hade lite svårt att förstå det här med att jag kan ju redan en hel del, men det är väl kanske just också de där nyanserna att hitta sen synonymer. Eller också, MUFINs uppgift är ju också att stödja det andra modersmålet. Alltså, vad jag menar med det här är att när vi kastar kanske fram det ordet som vi först kommer att tänka på, fast vi pratar ett språk, vi pratar kanske svenska, så kastar vi fram det finska ordet. Och det här, MUFINs uppgift är ju också liksom att försöka hitta motsvarigheter i de här två modersmålen, tycker jag. Och jämföra och få barnen att bli stolta över den här dubbla språkkunskapen och identiteten och allt det här.
Vad säger du, Katri Hansell, om det här med modersmål eller modersmålsinriktad finska?
Det är ju mycket i det som Elis sa redan, att det här MUFI är ju modersmålsinriktad undervisning, inte modersmålsundervisning. Det har inte heller samma timresurser. Så det är ganska orimligt att förvänta sig mot den bakgrunden att man skulle lära sig samma saker inom mycket kortare tid. Sedan är det just det här kontrastiva där. Att man kontrasterar, att det är inte inriktat endast på finska utan just på det här tvåspråkiga, både i språket och i identiteten då det gäller det. Att man som kontrasterar, och därigenom kan man ju säkert dra också nytta av mycket i det som man gör i modersmål och litteratur, som det heter i svenska. Att där vissa saker... Mycket som vi lär då vi lär oss språk är ju inte egentligen språkbundet. Så att man kan dra nytta av det som man har lärt sig på ett språk till ett annat språk. Och då kan man just i MUFI också kontrastera det här. Att okej, det här som ni har lärt er på svenska, hur funkar det här nu på finska? Och om vi tänker nu genrekompetens och sånt där. Så man kan dra paralleller där. Så att man behöver inte nödvändigtvis kanske ha heller all undervisning separat på de här två språken.
Separat finskt modersmål och separat svenskt modersmål. Men berätta ännu, Elis Kurtén, när du var det här exemplet som du var inne på här helt just, att det också stöder svenskan. Så kan du ännu ge något exempel på det, att hur det fungerar? Och kan det vara så att det är en ganska viktig del av MUFIN då också?
Absolut, tycker jag. Åtminstone på en ort nu då som jag jobbar på, där det finns en massa tvåspråkiga barn. Så som jag var inne på det här med, som vi många gånger, reagerar på det här med att förr kanske vi kallar dem halvspråkiga, nu kallar vi dem tvåspråkiga och ska vara stolta över det. Men det är bara så, det kommer i mitt tal också kanske ett finskt ord snabbare än ett svenskt eller andra vägen. Men det här, och där handlar det att så att säga nappa tag i det och kanske liksom fundera på att hittar vi någon motsvarighet nu till den där den där termen nu på det där andra språket. Och överhuvudtaget liksom väcka ett sådant intresse för språk. Att det här, nu är vi ju funtade så att i sån här mera, kanske inte i en direkt radiosändning, men så där annars kastar vi ur det som kommer bara och pratar lite nonchalant överhuvudtaget. Och då beror det på, är jag på en hockeyträning så är jag kanske där på finska och sen när jag ska berätta om den där hockeyn på åt min svenska kompis så då kommer de där orden kanske inte nödvändigtvis där genast. Men att, då kan man ju försöka den vägen gå. Väldigt mycket i vår nya läroplan står det och heter att vi ska utgå från elevens intressen och sånt. Och då ger det ju mycket mer på alla sätt och vis.
Katri, Hansel.
Ja, alltså där tycker jag också just att det här är en del, det som vi har också i det här MUFI-projektet då, som ett sånt där centralt mål att utreda det här, att hur kan vi utveckla MUFI-elevernas finska från ett vardagsspråk till ett kunskapsspråk. Och en del av det här är ju just det att det som man har behandlat liksom på svenska, hur man kan uttrycka det på finska, och att man ska också veta just att i vilka situationer kan man slänga in de där orden på annat språk. Det är helt okej hemma eller med kompisarna. Men att sen har vi vissa situationer, mer officiella situationer, offentliga situationer och sådär, där man ska kunna hålla sig till finska då, om det går på finska eller svenska, då det går på svenska. Och det här att kunna göra det i tal och i skrift är ju en viktig del av det här. MUFI-undervisningen och modersmålsundervisningen på svenska.
Och den bild jag får av den här MUFI-undervisningen är det som du redan, Elis Kulten, var inne på här till allra först, att det är jättesplittrat och heterogent i svensk Finland, både hur det ser ut rent då på orterna och sen inom familjerna och vad det råkar vara för konstellationer och hur läsande man är eller så vidare på individnivå. Så det är säkert olika det här. Och det som du beskrev så lät ju som att ni redan har någonting som liknar väldigt mycket modersmålsundervisning. Men så är det tydligen inte alls på alla orter. Borde det vara mera så, tycker du?
Absolut att det borde vara, men nu kommer vi till den där tråkiga punkten med att det handlar om resurser också. Det handlar om orter där man kanske bara har enstaka elever som är helt tvåspråkiga. Det är mycket enklare att bilda grupper i, om jag då säger Åbo, där vi har tillräckligt med elevunderlag. Här är det mera liksom mindre grupper sen i nybörjarfinskan. Och det här, det handlar om resurser, sen handlar det också om, alltså rent pengar, att dela in elever i flera grupper kostar. Givetvis också lärarnas bakgrund. En klasslärare till exempel ska vara en enorm tusenkonstnär och kunna det här massor med olika ämnen. Och då vet vi alla att vi har våra styrkor och så har vi kanske våra brister också där. Att det beror på även den där lärarkapaciteten förstås. Och som sagt, uppfattningen, jag är jätteglad över det här MUFI 2.0-projektet och där är fina, duktiga lärare med från hela Svensk Finland och som kan dela med sina erfarenheter för det här. Det behövs meningsutbyte, det behövs uppgiftsutbyte, det behövs erfarenheter och så vidare bortåt för att många är väldigt, väldigt ensamma på många orter om den där finskundervisningen och känner sig helt otillräckliga.
Jag har förstått att ett mål med det här 2.0-projektet är att styra upp den här MUFIn lite, alltså ge tydligare linjer för vad den ska riktigt innehålla. Eller hur, Katri?
Ja, absolut. Och etablera gemensamma riktlinjer då och öka det här medvetenheten just om MUFIns uppdrag och skapa en gemensam förståelse för det nationellt så att man skulle kunna minska de här regionala skillnader i hur man uppfattar MUFI och dels också det finns en del skillnader i bedömningen. Vilka kunskaper räcker till vad? Så det är ju en målsättning i projektet då.
Nå, bland de här insändarna som har regnat in här till Huvudstadsbladet under hösten så är bland annat en lärare som undervisar i MUFI som också skrev då alltså en insändare och skrev att ett stort problem är att för svaga elever också läser MUFI. Att den här gruppen blir alldeles för heterogen. Vad tänker ni om det? Vad kan man göra åt det? Har ni upplevt det här till exempel, Jasmin, bland dina barns klasser, att det skulle vara väldigt olika nivåer där bland de som läser MUFI?
Alltså det finns kanske en nivå i gårdsvenskan. Och, men jag vet inte vilken nivå liksom i den här liksom.
Att om det är så att elever som egentligen inte egentligen har en så stark finska också läser mufifinska och det betyder att man måste anpassa kraven då enligt det och inte kanske ha en så modersmålsinriktad finska som man kanske skulle önska sig. Har du upplevt något sånt?
Jo, det finns ju barn som inte har modersmåls som modersmål det här finska som är också som är duktiga det här som går i modersmålsinriktad finska, men jag ser nog inte liksom något negativt i den, att om man är duktig så, så då ska man höja ribban också.
Vad säger Elise Kurtén?
Jag säger det här att heterogena grupper är ett faktum, absolut, i och för sig i ämne som ämne, men nu pratar vi till exempel om MUFI och där finns stor spridning på baskunskaper, där finns också stor spridning på intresse och överhuvudtaget liksom inställning. Men det här, dagens lärare är mer och mer införstådda på det här med differentiering och olika typer av både uppgifter och krav. Och det är faktiskt, det är en jonglör som har jättemånga bollar i luften, det är det. Den här läraren alltså. Och det här, precis i det här som i alla andra ämnen så måste man ju differentiera. Och det här, men jag skulle nog säga att det kan man göra till exempel, säg nu sån här liknande grejer som att man läser böcker. Det är ju att ha mera krävande eller mindre krävande, då pratar jag inte läroböcker utan till exempel könlitteratur. Enkla små knäpp.
Katri Hansell.
Det är ju förstås en del av det här är också att då vi tänker på tvåspråkig språkutveckling som de här barnen ju har. Så det är en naturlig del av det att de här språken, det vilket språk som är starkare lite varierar och barnets intresse och vilja kanske att satsa på det ena eller andra språket varierar. Och därför så är det ju omöjligt att som helt råda bot på det här heterogeniteten också, för att vi vet ju inte heller då att barn börjar, nu börjar de flesta från och med det här läsåret MUFI då på årskurs 1, så det kan ju variera från årskurs 1 till 3 också det att vilket språk som är starkare för det här barnet och hur mycket barnet har intressen och det påverkas av mycket som händer liksom utanför skolan, så att det är just det här differentiering som Elis nämnde som nog är nyckelordet där.
Den mamma jag talar med här inför den här diskussionen så önskar att man skulle vara ganska sträng med det här att se efter vem som riktigt får delta i den här MUFI-undervisningen just för att kunna ha en så tillräckligt hög nivå där. Hur gör man med det här i skolorna i praktiken?
No, vi är framför en ny situation igen, precis som Katrin nämnde. Nu har vi börjat med finskan i Åbo till exempel i höst, redan i årskurs 1. Och det här, vi diskuterar mycket, nu är alla än så länge i samma grupp. Det är rim och ramsor och det är sång och det är dans och mycket sånt här. Och där tänker vi bara att de tvåspråkiga barnen så att säga stöder enspråkiga. Men vi pratar mycket om det här att när ska de sen, för att nu ska vi komma ihåg att nybörjarfinskan och modersmålsinriktade finskan har helt skilda läroplaner. Med olika mål och kriterier och sånt. Och så de ska ju bedömas enligt sin lärokurs. Så nu pratar vi om när ska vi sära på dem och hur ska vi göra grupperingen sen. Vi pratar om, väldigt ofta har vi ju i längre tider försökt hitta en språkbakgrund för barnet. Det vill säga när pratar du finska, hur pratar du och med vem och så vidare bort. Och det är klart att det är betydelsefullt. Men väldigt ofta, tidigare har vi också fått frågor av föräldrar att vart hör mitt barn? Och sen tycker jag att nödvändigtvis är det inte så dramatiskt ännu här på de här lägre klasserna att byta grupp om man märker att det blir helt tokigt och helt fel. Vi rekommenderar från skolan också ibland byten åt det ena eller det andra hållet.
Men kräver det liksom att man talar båda språken hemma för att man ska få gå på MUFI?
Det här är också en variation i det här Svensk-Finland. Vissa orter är väldigt strama med det. Nu har jag vuxna barn, men i tiderna när min totalt tvåspråkiga dotter skulle börja sin finskundervisning så fick hon inte, för att vi inte pratade finska hemma. För då levde vi ett väldigt svenskt liv. Och det här, men hon var totalt tvåspråkig. Så ibland är det väldigt strikt och stramt. Och någon linje måste man ju dra. Att det här är inte på det viset kritik. Utan, men det här... Men det varierar.
Mm. Katri Hansel.
Ja, det är ju det där att det kan ju finnas... Bakgrund är också lite besvärlig som avgörande faktor i det. För att det kan ju finnas i samma familj också barn som har samma bakgrund. Men ändå som ena prefererar svenska och andra finska. Så det går inte att liksom slå fast utgående från sådant. Sen liksom lite vidare perspektiv på det här funderingen kring att vem som ska ha rätt att gå i MUFI eller vem ska vara i MUFI elev, så är ju det som man hör från lärarfältet en del att elever som till exempel har, som är tvåspråkiga, som använder sina tvåspråk och sådär, men som har till exempel läs- och skrivsvårigheter, kan rekommenderas att byta bort från MUFI till nybörjarfinskan. Och det här är ju liksom också någonting att det kan inte vara målsättningen i modersmålsinriktad finska att du måste så vara på något sätt väldigt högpresterande för att kunna vara där. Och det hjälper ju inte en elev till exempel med läs- och skrivsvårigheter att byta till AFI för att inte försvinner läs- och skrivsvårigheterna med det. Det är inte tvåspråkigheten och det är inte MUFI som är problemet, utan då behövs det till exempel mer samundervisning med speciallärare och stöd för de här barnen på alla sina språk och i alla ämnen. Och då man stöttar båda språken så kan man därigenom stötta också sen lärandet i andra ämnen.
Mm, du skakar på huvudet här, Jasmin. Jag vet något det här.
Alltså hon hade ju bra poäng. Och jag är av samma åsikt att det här läs- och skrivsvårigheter skrivsvårigheter har ju ingenting med det här kunskaps att ta in det, eller liksom, ja, det har den, men att liksom det är bara på ett annat sätt. Mm. Att man måste ju få stöd för det, att inte kan man kan ju inte bara liksom sätta ribban neråt och bara fylla i något som man kan redan, utan man måste också höja ribban så högt som man kan bara för dem, men också få hjälp och tänka det som man skulle vara liksom vänsterhänt. Att nu för tiden så har man fått liksom hjälp med det här också, att om man tänker att på 50-talet så måste man skriva ännu på sin höger hand, för att det här att nu har också inställningen till läs- och skrivsvårigheter ändrats.
Jag tänkte bara säga om det här med läs- och skrivsvårigheter, så att jag menar, utvecklingen går ju hela tiden framåt och vi förstår att det finns olika sorters sätt att lösa det här. Kanske inte ett sånt barn behöver ha en massa skrivuppgifter, utan kan läsa in dem eller få läst för sig och så vidare bortåt. Där finns det nog knep att göra. Det är inte därför man ska byta grupp. Men däremot barn som inte riktigt orkar och som hela tiden misslyckas och kanske har en stark finska kan ju eventuellt få, om den byter till en nybörjarfinska, den här känslan av att yes, jag kan och jag är bäst i gruppen, att den vägens byte kan jag ännu liksom hålla med om.
Mm. No, men den här kritiken nu som har framförts här i insändarspalter om att det är för mycket grammatik eller det är för man har ett konstigt förhållningssätt till finskan, att det är som ett främmande språk fast man egentligen kan det här och det är ju mitt modersmål och så vidare. Känner ni igen någonting i den här kritiken eller handlar det sen om jag tänker att alltså jag tänker kritik så här som skulle gälla MUFIn överlag eller handlar det om då jag tänker att olika kutym i olika skolor och så här. Vad tänker du, Katri Hansel, om den här kritiken överlag?
No, dels så handlar det säkert också om det att det finns ju skillnader i hur man undervisar MUFI, så som andra språk också. Och det här för i den här debatten så har det kommit både att det är för mycket muntligt och för lite grammatik och att det är för mycket grammatik och för lite muntligt. Sen dels så tror jag att det är lite som kanske en missförstånd om vad det innebär att kunna ett språk. För det kommer det här att ja, men vi kan ju redan det här språket. Men samtidigt, ja, det att man kan använda och tala ett språk i sin vardag innebär inte nödvändigtvis att man kan just det här, den i alla situationer där man kan behöva det. Att man kan skaffa kunskap på det språket, att man kan producera till exempel texter på det språket. Och det här gäller ju inte, och man kan inte tänka sig att bara för att man nu kan mufi så behöver man inte heller kunna grammatiken. För till exempel för att kunna producera texter och så där så behöver man det. Det som kanske är mer avgörande där är liksom i annan språkundervisning också. Att det här som nämndes där tidigare, ett ord som man inte till exempel upplever som relevant eller vissa grammatiska aspekter, att det ska inte komma som separata moment. Att nu ska vi lära ord för ordens skull, utan det ska komma genom en kontext, genom något innehåll. Och därigenom märker man också det här att när man behöver vissa grammatiska strukturer och man kan märka att okej, det här kunde jag inte skriva korrekt, nu behöver jag öva det här.
Ja, jag tänkte bara säga att skillnaderna kommer vi säkert inte ifrån. Det är ett faktum att det är, för underlaget är så bråkigt som vi redan var inne på flera gånger. Det är bra att det struktureras och det är bra att det diskuteras. För ju mera vi även på föräldrahåll, Jasmin sa här också att det har ju hänt en hel del. Och jag menar, jag har ett väldigt långt lärarperspektiv och kan säga att har undervisat före Mufin kom och medan den har kommit och så vidare bortåt. Och det har hänt mycket och det ska hända ännu mycket. Men vi behöver sprida på den här informationen också bland folk. Och här var vi inne på väldigt viktiga saker om att språkundervisning, vilket språk som helst, modersmål eller främmande, handlar också om grammatik, ja. Sen att det kanske inte behöver överskugga allt, det är en annan sak och så vidare bortåt. Men det här, det är jätteviktigt med en levande debatt om det. För det är ändå lite, om vi nu tänker på många andra ämnen, så lite i barnaskolorna än.
Katri Hansel.
Jag håller helt med om det där och jag tycker att den här debatten och diskussionen är viktig också därför att någonting som jag tycker märks i alla debatter kring skolan är att vi som vuxna som debatterar det här, föräldrar och sådär, som inte kanske är i skolan varje dag, så vi relaterar till det som vi kommer ihåg från egna skoltiden till exempel. Och då går vi tillbaka till 90-talet, 80-talet, 70-talet, ännu längre bakåt. Och då är det inte nödvändigtvis samma situation i dagens läge. Och därför är det viktigt just att lärarna och det här, de som jobbar med de här sakerna och de som jobbar med läroplanen så där, och kommer med den här informationen, hur ser det ut i dagens läge?
Det gäller inte längre det som var när man själv gick i skolan. Det där, nu håller vår tid på att ta slut, men jag undrar om ni kort har något konkret som ni skulle vilja att ännu skulle förbättras inom Mufin. Alltså om man tänker nu då att ni inom styrgruppen här Mufi 2.0 jobbar med att komma med förbättringsförslag och utveckla det här på något sätt. Vad konkret skulle behövas ännu? Vad skulle Jasmin och vän önska sig?
No, det var mina ungdomar önskar sig att det skulle komma liksom helt konkreta, till exempel när man har två det här, föräldrar som har två olika språk, så till exempel matematiktermer är det som är liksom som de önskar genast att skulle vara liksom trevligt att kunna.
Det saknas helt kort.
Homogena grupper.
Homogena grupper, vad önskar sig Katri Hansel?
No, jag går nu med Jasmins linje lite att ett område som vi jobbar med, det finns många viktiga områden, men ett område vi jobbar med också i Mufi är ämnesöverskridande samarbete. Alltså samarbete mellan Mufin och andra ämnen, och därigenom kommer vi just till det att man kan använda finskan också relaterat till andra ämnen.
Med här säger jag tack så jättemycket till er som var med. Elise Kutén från Sirkkala skola i Åbo, författare till finska boken POX. Katri Hansel, forskare vid Åbo Akademi, och Jasmin Javén Veräjänkorva, mamma till 4 skolelever som alla har läst Mufi finska. Du har lyssnat till Slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund.